Vi står upp så ska vi lyssna till dagens evangelietext som är hämtas från Lukas kapitel 10, vers 23-37. Sedan vände sig Jesus till lärjungarna och sa enbart till dem: saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig då och sa: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa: vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa: det är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus: en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: sköt om honom, och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: gå du och gör som han. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Amen. På 360-talet fanns det en kejsare i Rom under några få korta år som för eftervärlden har blivit känd under namnet Julianus Avfällingen. Han fick det tillnamnet, Avfällingen, därför att han var född i en kristen familj. Hans mamma och pappa var kristna. Men han lämnade den kristna tron. Han menade att den gamla grekiska religionen var viktigare och bättre för romarriket. Och han såg den kristna rörelsen växa fram, och han ville stoppa den rörelsen och istället få se en återkomst av klassisk grekisk kultur och religion. Det finns ett intressant brev från Julianus Avfällingen där han beklagar sig över att hans projekt att stoppa kristendomen och få fart på den gamla religionen, att det går så trögt, att det är så svårt och att kristendomen fortsätter att sprida sig. Och en av de saker som han verkligen beklagar sig över, det är följande. Han skriver så här: det är skamligt att medan de ogudaktiga galileerna, alltså de som följer mannen från Galileen, Jesus, de ogudaktiga galileerna, de kristna, stödjer inte bara sina egna fattiga utan också våra, så kan alla människor se att vårt folk saknar stöd från oss. Det stack i ögonen hur de kristna brydde sig om inte bara andra kristna bröder och systrar i tron, utan människor som inte delade tron. Människor oavsett deras tro och livsstil. Och Julianus kan inte få sina medarbetare att engagera sig för människor som inte delar deras liv eller deras värderingar eller deras tro eller deras kultur. Det är ett fantastiskt vittnesbörd om en fullständigt unik rörelse i mänsklighetens historia, den kristna rörelsen, som när den har varit sann mot sitt eget väsen har kännetecknat av just en unik kärlek där människor har brutit alla de gränser som vi naturligt sätter upp mellan varandra, och så engagerar vi oss för dem som är som oss och kan utan problem vända oss bort ifrån dem som är annorlunda. Evangelietexten handlar ju om just detta. Den börjar ju inte med liknelsen. Vi har just läst en av de allra mest berömda, välkända texterna i hela Bibeln. Men den börjar ju faktiskt inte med liknelsen. Det börjar med ett litet samtal mellan Jesus och lärjungarna, där Jesus säger: ni är lyckliga, ni är saliga, ni får se det och höra det som människor i årtusende har längtat efter, som profeter hoppades att de skulle vara den generationen som fick se det, där kungar har längtat efter. Tänk om det sker i min tid. Och så vänder sig Jesus till lärjungarna och säger: ni är lyckliga, för ni är den generation som får se det. Vad då, undrar vi? Vad är det de har sett? Ja, då måste man läsa några verser bakåt. Och då kan man se att det här följer precis efter att Jesus har sänt ut inte bara de 12 utan en lite större grupp lärjungar, de 72, på ett missionsuppdrag där de har fått uppdrag att förkunna nyheterna om att Guds rike bryter igenom, och Jesus har gett dem makt att bota de sjuka, att driva ut onda andar, att upprätta livet. Och så kommer de tillbaka alldeles uppfyllda av glädje. Det är helt fantastiskt hur livet återställs och blir helt, så de får se manifestationer av Guds rike. Och då säger Jesus detta: saliga ni som får se detta, det unika inbrytandet av Guds rike. Så är det, vi lever i en fantastisk tid när Guds rike har kommit och vi är på väg mot att Gud ska bryta in och fullt ut återställa den här världen. Det sker när Jesus kommer tillbaka, men inbrytandet av riket har redan skett. Nu händer någonting när Jesus har sagt detta om Guds riket, att de är saliga som får se det som sker runt omkring Jesus, som sker utifrån Jesus, de som får höra Jesus. Och en laglärd, och det är inte en jurist utan det är en som är lärd i Gamla testamentets lag, alltså en teolog, en skriftlärd, han ställer sig upp och vill diskutera. Det är själva introt till texten. För han är inte övertygad om att lärjungarna är så saliga eller att det är något så unikt som har skett. Och vi ska titta på den här texten nu i fortsättningen utifrån tre rubriker. Vi kommer möta kritik av själviskheten, vi kommer möta en kallelse till kärlek, och vi kommer se vad som är källan till ett nytt sätt att leva. Det första är, vi möter en kritik av själviskheten. Mannen ställer sig upp och är skeptisk till det Jesus har sagt och det Jesus står för. Han ställer en väldigt bra fråga, frågan om evigt liv. En fråga som Jesus mötte många gånger, han talade själv om att få evigt liv. Och mannen ställer en klockren fråga: vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Problemet är att han undrar inte över det, utan han har ett speciellt motiv, inte för reda på hur vinner jag evigt liv? Han vill sätta Jesus på prov. Han tänker nämligen att Jesus är en falsk profet. Och att han inte alls representerar inbrytandet av Guds rike. Vi vet att många störde sig på Jesus därför att han var så översvallande generös mot de sjuka, mot de som kallades för syndare som hade misslyckats på olika sätt. Och man tänkte, Jesus nedvärderar Guds lag. Han är en falsk profet. Och nu ställer han den här frågan för att få Jesus att säga någonting som den här mannen kan vända mot Jesus. Så, bakgrunden är att man är irriterad över Jesu generositet. Om man läser Lukas evangeliet så är det ett återkommande tema. Man stör sig på att han är en vän med syndare och tullindrivare. Bryr han sig inte om Guds lag? Hur kan han proklamera kärlek och nåd på det här översvallande sättet? Längre fram i kapitel 15 så är kritiken mot honom igen. Han umgås med syndare och äter med dem. Så de har fått intrycket av att Jesus står för det vi idag kallar för billig nåd. Att han inte bryr sig om Guds vilja och Guds lag, utan välkomnar människor hur som helst. Okej. Jesus, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och nu blir det en händelseförlopp som han inte alls hade tänkt sig. Det som nu sker hade han inte riktigt väntat sig. Han hade tänkt att Jesus skulle säga någonting där Jesus skulle göra bort sig. Men istället så blir det en dialog som efterhand kommer att bli besvärligare och besvärligare och besvärligare för den här mannen. Det är faktiskt faran om man ger sig in i en dialog med Jesus. Att han drar in en i en massa frågeställningar man först inte hade tänkt att man skulle behöva besvara. Så Jesus säger, och det är ju faktiskt väldigt relevant, vad säger lagen? Han är ju en laglärd. Det är ju du som kan lagen. Så vad säger lagen? Vad står det skrivet? Nu måste den här mannen sammanfatta lagen. Och det gör han genom att faktiskt ge precis sammanfattning som Jesus själv. Nämligen att han citerar från femte Mosebok och säger, du ska älska Herren din Gud med hela ditt väsen, med allt du är, med ditt hjärta, med din själ, med din kraft, med ditt förstånd, hela din varelse ska du älska Gud. Och så citerar han för tredje Mosebok kapitel 19, du ska älska din nästa som dig själv. Och det är förstås en fantastisk sammanfattning. Det finns ju inget vackrare beskrivning av vad går mänskligt liv ut på än att det går ut på kärlek, att älska Gud och älska sin nästa. Samtidigt om man försöker ta sig förbi den här nivån av att det är ett väldigt vacker formulering av vad livet går ut på och börja tänka på vad betyder det. Ja, det är förstås helt rimligt att om det finns en varelse som har gett mig livet, en Gud som har skapat mig, att jag ska älska honom. Och om det är så att han har skapat mina medmänniskor, att jag ska älska dem. Men i praktiken, vad innebär det att älska Gud med hela sin varelse över allting annat? Alltså att ha Gud helt centralt i sitt liv. Om det vore sant om mig så skulle det innebära att jag var aldrig egentligen missnöjd, aldrig förtvivlad. Därför att det som jag värderade mest i mitt liv hade jag fullt ut. Så att det andra faktiskt inte spelade någon större roll. Och att älska sin nästa som sig själv. Alltså att en annan människas välgång glädjer mig lika mycket som min egen välgång. Eller en annan människas problem och bekymmer och smärta smärtar mig på samma sätt som mitt eget bekymmer. Om man börjar tänka kring det här så ser man, ja, det är ju en fantastisk vision av livet. Men var befinner man sig själv i relation till det? Den laglärde sammanfattar lagen och Jesus ger honom helt rätt. Jesus ger exakt samma sammanfattning. Så Jesus säger, det är rätt. Gör så får du leva. Men här händer någonting. Det är någonting i Jesu blick eller andletsdrag eller tonen eller hur han säger det. Gör det, så får du leva. Som gör att alla inser, det gör ju inte den här mannen. Och det gör inte vi andra heller som lyssnar på dialogen. Vi är ju inte där. Att vi älskar Gud över allting. Av fullt hjärta. Av hela vår varelse. Och vår nästa som oss själv. Så Jesus här i sitt svar triggar igång någonting hos mannen. Han kan inte bara säga tack för svaret. Nu vet jag att jag ska få evigt liv. Gör det så får du leva. Och Jesus tittar på honom. Underförstått. Gör du det? Något här hos Jesus tvingar fram en fortsättning. Så, dialogen fortsätter. Mannen känner att han har blivit utmanad av Jesus och ifrågasatt av Jesus att han faktiskt inte gör det här. Så nu får han ett behov av att rättfärdiga sig. Han måste säga någonting om det här. För att visa att han var rättfärdig, så gör han nu någonting. Och det han gör är inte att han erkänner att det här är oerhört vacker vision av livet, men jag befinner mig här långt från förverkligandet av det. Utan han sätter igång en process och försöka minska den här visionen. Att försöka få ner kravet på en rimlig nivå. Och han siktar in sig på detta att älska sin nästa. Ja, men vem är min nästa? Vem är det som jag ska behandla så som jag behandlar mig själv? Det stället som man har citerat från 3 Mosebok kapitel 19, det säger så här: du ska inte ta hämnd, inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du ska älska din nästa som dig själv. Alltså han skulle enkelt kunna tolka det som att det här gäller ju det judiska folket, det gäller ju Guds folket, förbundsfolket. De i ditt folk ska du älska som dig själv. Jesus, du kan inte mena att vi ska älska alla människor, hedningar, ogudaktiga. Här gör han ett sånt misstag som vi som läser Guds ord så ofta gör. Vi väljer att rycka saker ur sitt sammanhang, att isolera en viss vers och inte se helheten. Vad står det några verser längre ner i 3 Mosebok kapitel 19? Det som säger att du ska älska din nästa som dig själv, de som tillhör ditt folk. Ja, lite längre ner i vers 34 så står det så här: invandraren som bor hos er ska ni behandla som en infödd. Du ska älska honom som dig själv. Alltså 3 Mosebok säger inte du ska älska ditt eget folk enbart, utan säger du ska älska ditt eget folk som dig själv, och du ska älska de andra folken, invandrarna, till och med de som har förslavat dig, egyptierna, som dig själv. Det är här som Jesus berättar sin världsberömda liknelse, som ju bara är en fullständig torped in i den här mannens rasism, att sätta sitt eget folk i kontrast till andra folk, och i hans själviskhet. Jesus berättar en liknelse om en man som vandrar den besvärliga vägen, ungefär 3 mil lång, med ungefär 1000 meters höjdskillnad. Man går ner från Jerusalem ner mot Jeriko. En ökänd väg som går genom berg, genom öken, mycket kuperat. Var ökänd i antiken för de många överfall som skedde där, och det fortsatte att vara så. Tempelriddarna på 1100-talet skyddade pilgrimer som skulle gå den vägen. Så det har under mycket lång tid varit en ökänd väg, för det var så enkelt för rövarband och terrorgrupper och andra att gömma sig där. Och vi kan ju alla liknelsen. En man går från Jerusalem ner mot Jeriko. Där blev han rånad. Han blev misshandlad. Man sliter av honom kläderna och förnedrar honom så han ligger naken. Och man lämnar honom halvdöd, alltså svårt skadad vid vägkanten. Då kommer det först en präst från Jerusalem på väg ner till Jeriko. Han har alltså säkerligen tjänstgjort. Han har haft sin period. Det var ju uppdelat under året. Så han har haft sin period, tjänstgjort i templet, är på väg hem till Jeriko. Och han kommer till mannen. Men väljer att gå förbi. En stund senare kommer en levit. En annan grupp som arbetade i templet hade speciella uppgifter, var av Levi-stam, så att man skötte många viktiga saker i gudstjänstlivet i Jerusalem. Han kommer förbi och låter mannen vara. Texten är väldigt tydlig. Båda två, de ser mannen. Men vad gör man med det som man ser, får kunskap om? De väljer att omedelbart vika undan blicken. Skapa distans mellan sig själv och den slagne. Man viker åt sidan. Och sen går man förbi. De ser. Så de har en möjlighet att ta in den slagne mannens situation. De ser. De viker åt sidan. De går förbi och skyndar sig ner mot Jeriko. Varför? Varför gick de förbi? Det har spekulerats i olika saker. Jag tror den alldeles uppenbara anledningen är den mycket enkla. De var rädda om sitt eget skinn. Mannen där var inte död. Han levde fortfarande. Vad betyder det? Överfallet har inte skett för väldigt länge sedan. Det betyder att de här våldsmännen är där i närheten. De tar en stor risk om de hjälper den döende mannen. Så de sätter sig själva först. Om de ska engagera sig i honom kommer det ju dessutom ta tid. Det kommer vara besvärligt att forsla honom därifrån. Så de kan känna både ett hot inför det egna livet och dels att det kommer att stå dem dyrt på många sätt. Och därför ser de, men viker åt sidan och går förbi. Det här är precis det som Martin Luther King säger när han skriver om texten. Den första frågan som prästen och leviten frågade var: om jag stannar och hjälper den här mannen, vad kommer att hända med mig? Det är vad de har frågat sig. De har sett mannen. Om jag stannar här, vad händer med mig? Men den barmhärtige samarien vände på frågan: om jag inte stannar för att hjälpa den här mannen, vad kommer att hända med honom? Här har ni kritiken och själviskheten. Prästen och leviten sätter sig själva främst. Vad kommer att ske med mig? Den barmhärtige samarien byter perspektivet. Vad kommer att hända med honom? För det andra så är den här texten en kallelse till kärlek. Vi kan ju den här berättelsen, så vi blir ju inte chockade vid något enda tillfälle när man läser den eller hör den. Så är det ju när det går inte att ge en spoiler alert, alla kan allting redan. Men en gång i tiden har ju denna varit den första gången storyn berättades. Och då kan vi vara säkra på att här är en total chock. De lyssnar på storyn om mannen som blir svårt misshandlad. Så kommer det en präst. Aha, det här är prästkritik det handlar om. För det är klart, religiös ledarskap, det har ofta funnits mycket att kritisera. Och det i många sammanhang har funnits en distans mellan folket och prästen och så. Aha, det här är prästkritik det handlar om. Och så kommer det en levit. Ja, det är det religiösa etablissemanget. Man kan inte förvänta sig mer av dem. Och det naturliga är ju nu att det ska komma en from jude. En sann gudstyrkare bland israeliterna som reder upp situationen och visar vad det är att vara en sann jude. Det är ju förväntan för alla som står och lyssnar. Och då kommer det helt katastrofala för dem. En samarier. Samarier, det var en folkgrupp som hade sin bakgrund 700-talet före Kristus. Assyrien invaderade Nordriket och förde dit en massa människor. Deporterade människor från andra delar av Mellanöstern till Nordriket. Så det var en främmande folkgrupp. De hade förvisso tagit upp mycket av judarnas religion, men hade gjort en liten egen version. De hade byggt ett eget tempel på berget Gerizim. Och det fanns ingen kontakt mellan judarna och samarierna. Tvärtom så fanns det en oerhört stark fientlighet. Att tala om en god samarier var för de flesta judar en självmotsägelse. Och tvärtom, att tala om en god jude för samarierna. Precis innan här i Lukas evangeliet så har vi ett exempel på hur spänt det var mellan judar och samarier. Det står så här i Lukas 9, kapitlet innan. Jesus och lärjungarna, de gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda Jesus, eller det är lärjungarna som går in för att förbereda Jesu ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem, templet där och inte templet i Gerizim. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes: Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Vad säger ni om det? Nästa kärlek, eller hur? Alltså det är total clash mellan samarier och judar. Detta är också i en kultur som är mycket mer, som inte är individualistisk som vår kultur, utan mycket mer man tänker kollektiv, man tänker gruppidentitet. Alltså man tänker inte en individuell samarier, utan man tänker, aha, det är någon som representerar min fiendegrupp, samarierna. Så här säger Tim Keller: vi tenderar instinktivt att begränsa vem vi anstränger oss för. Vi gör det för människor som liknar oss själva och för människor som vi gillar. Jesus accepterar inte det. Han kunde inte ha hittat ett mer kraftfullt sätt att säga att vem som helst som har behov, oavsett ras, politik, klass och religion, är din nästa, än att visa en samarier som hjälper en jude. Inte alla är din bror eller syster i tro, men alla är din nästa, och du ska älska din nästa. Så här är ett radikal kallelse till kärlek. Att älska nästan oavsett vem det är. Det är en bild av en extravagant kärlek. Den barmhärtiga samarien, han ser och sen händer det. Han viker inte åt sidan och går förbi. Han ser, han fylls av medlidande och han går fram till mannen. Och sen sätter han alla sina resurser i den här mannens hjälp. Han häller olja på såret som gör skinnet mjukare. Han häller vin i såret som desinficerar. Han lägger upp mannen på sitt riddjur, forslar honom till ett värdshus. Han ser till att han får den vård som han kan få där. Sen är han själv tvungen att resa vidare. Då betalar han i förskott och säger: ta väl hand om den skadade mannen. Behövs det mer? Jag kommer, ska resa tillbaka om några veckor. Då ska jag betala det som behövs. Det här är väldigt genomtänkt. Det är väldigt långsiktigt. Det är väldigt strategiskt. Han tänker igenom vad är den här mannens behov. Och han sätter sina resurser till för att möta den mannens behov. Så här har den kristna kyrkan gjort när den har varit som bäst. Den har alltid hållit samman när den har varit sann mot sin kallelse. Evangelisation och diakoni. Vi är sända av Gud att göra två saker. Förkunna de goda nyheterna och gestalta de goda nyheterna. Och bli en bild av extravagant kärlek. Här är en utmaning för oss i Betlehemkyrkan. Att bli en församling som berättar de goda nyheterna och som gestaltar de goda nyheterna. När Jesus har berättat liknelsen så kommer det ytterligare en dialog. Och nu utmanar Jesus mannen. Och egendomligt nog så vänder Jesus på frågan. Mannen har ju frågat, ja men vem är då min nästa? Och så har Jesus berättat liknelsen. Och så vänder Jesus på frågan och frågar, vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Det är en lite annan sorts fråga. Inte vem är min nästa, utan vem var den överfallne mannens nästa? Vem visade sig stå i det förhållandet som en nästa är kallad att stå i? Det här är en viktig sak. Det är inte jag som sätter gränsen för vem som är min nästa, för då kan jag börja utesluta folk, eller hur? Och säga, min nästa är, och så har man vissa kategorier. Och det är det som ligger i mannens fråga. Låt oss definiera här. Och då kan man börja dra gränser. Och Jesus vänder på det. Och säger, det är andras behov som gör mig till deras nästa. Och jag är ju kallad, och vi är kallade att älska varandra om vi är nästor, så att säga. Det är inte jag som definierar vem som står i nästa relation till mig. Det är deras behov som definierar om jag står i en sån relation till dem. Den skriftlärde, den laglärde, han kan ju fortfarande inte smälta där. Ska notera, han klarar inte av att ta ordet samarier i sin mun. Jesus har ju varit väldigt tydlig, det kom en präst, det kom en levit, det kom en samarier. Vem av de här tre visade sig vara den slagne mannens nästa? Ja, det är rimligt väl att säga samarien, eller hur? Han klarar fortfarande inte av att ta ens det ordet i sin mun, utan svarar ju genom en omskrivning, den som visade honom barmhärtighet. Så han har ju förstått själva poängen, men han har en del kvar att jobba med i sin egen rasism. Så den kristna församlingen, vi är kallade till en radikal kärlek till Gud och en radikal kärlek till nästan. Vi är kallade att visa chockerande kärlek till människor oavsett deras person, deras tro, deras livsstil, deras ursprung, deras nationalitet, deras vad det nu än är. Vi är kallade att älska vår nästa. Eftersom vi nu är en del av en kultur som alltmer förlorar förmågan att tänka, om jag får uttrycka mig lite krasst, så vill jag i det här sammanhanget också säga att här måste man ju göra en del distinktioner som vår kultur har så otroligt svårt för att göra. Att vi är kallade att älska människor, oavsett vilka de är, innebär ju inte att allt vad människor tror på, att varje sätt som vi människor väljer att leva på, därmed ska bejakas av den kristna församlingen. Vi är ju kallade till en lika radikal överlåtelse åt Guds vilja. Och här råder ju ett ganska stor förvirring i vår kultur. Inte minst om jag nu får använda de alla inorden bland antirasister som står för normkritik. Där man blandar samman frågan om att acceptera och älska en person med frågan om vad är sant, vad är gott, vad är rätt. Och det är faktiskt två olika frågor och vi behöver hålla dem isär. För det tredje och till sist, källan till ett nytt sätt att leva. Jesus har kritiserat själviskheten. Jesus har visat på en extravagant kärlek som vi är kallade till att uttrycka. Men hur kan man börja leva ett sånt liv? Hur kan man leva? Finns det ett sätt att få del av ett sånt liv? Om man tittar på vad religioner och kulturer gör, så är det ju en del som säger vi ska lära oss att älska varandra. Och då gör man det som en form av krav, som en form av moralism. Man höjer ribban och säger du ska inte bara älska de som tillhör ditt eget sammanhang, du ska också älska andra. Älska mer. Höj ribban och försök att bli en så älskande människa. Problemet, det är ju, kan man verkligen framtvinga kärlek? Och i längden blir väldigt många istället cyniska här och säger, det här funkar inte. Hur ska man kunna bli en sån människa som den barmhärtiga samarien? Kan man kommendera fram det genom att liksom bli striktare i sin moralism, att bli mer kravfylld i sin attityd? Nej, det måste handla om någonting djupare. Det som präglade samarien var ju inte att det kickade in en moralisk princip. Ja, just det. Jag är förpliktigad att älska. Utan det ligger på ett djupare plan. Han fylldes av medlidande. Och här finns en liten signal i texten som jag tror att Lukas, när han återberättar det här, faktiskt avser att sända oss. Det är ett väldigt speciellt ord som används om samarien, att han fylldes av medlidande. Ett ord som i evangelierna enbart, och här har ni det fina grekiska ordet, som i evangelierna enbart används om Jesus, men används på massor med ställen, eller på många ställen. Det används, det är det vanligaste ordet om Jesu inre liv i evangelierna. Att han var fylld av medlidande. Och så används det i några av Jesu liknelser om den person som representerar Gud. Alltså det här är ett unikt sorts liv som präglade Jesu inre och som reflekterar vad som finns hos Gud. Så till, om vi tar ställen i Lukas evangeliet. När Jesus ser änkan i Nain, alltså som har förlorat sin man för några år sedan och som nu har förlorat sin enda son och som gråtande går ut vid båren. Och så kommer Jesus och så står det, när Herren Jesus såg henne fylldes han av medlidande med henne. När Jesus berättar liknelsen om de förlorade sonen och när han har vänt om och kommer, så står fadern och spanar och ser honom på långt håll, och då står det, han fylldes av medlidande och springer emot honom och omfamnar honom och kysste honom. Här är någonting av en inre dynamik, inte bara ett förhöjt moralkrav. Att fyllas av sant medledande. Var hamnar den skriftlärde, den laglärde som har dratt igång hela den här dialogen? Var befinner han sig i berättelsen? Om man tänker sig att berättelsen hade varit så här, att det var en samarier som låg misshandlad vid vägen och så kom den laglärde på vägen. Vore då poängen att nu måste du hjälpa samarien? Det hade han haft väldigt svårt för. Det hade gått emot hans instinkt. Det är väl bara bra om han dör. Han är min fiende. Om han hade fått det som ett Guds bud, du måste älska, så skulle han kanske motvilligt kunna hjälpa samarien. Därför att det är ett krav ifrån Gud, men hans hjärta skulle ju fortfarande vara på distans från mannen. Nu berättar ju Jesus inte historien så, att det är en samarier som är misshandlad och en jude som kommer. Han berättar om en jude som har blivit misshandlad, som ligger halvdöd och som är chanslös utifrån sig själv. Och då kommer det en samarier, en av den mannens fiender, och det visar sig att han är hans enda hopp. Radikal, förvånande, chockerande nåd från den som inte har någon förpliktelse. Det är ju vad den slagne mannen möter. Och här tror jag ligger källan till ett nytt sätt att leva. Jesus talar här om en dynamik. Tänk om ditt liv hängde på omotiverad fri nåd från din fiende. Och här är den dynamiken som har frigjort kärleken i den kristna rörelsen. Därför att om vi inte sätter in den laglärde utan sätter in oss själva och våra liv i situationen, så är det ju så att vi kan beskrivas som Guds fiender som har gått Gud emot. Och så har han, som inte har haft någon förpliktelse, han har gett oss oförtjänt nåd. Och det har inte bara hotat hans liv, det tog Jesu liv. Och det är när man ser att man själv har blivit bemött med oförtjänt nåd ifrån Gud, som den här dynamiken att kunna ge oförtjänt nåd till andra börjar växa fram i en människas liv. Det är först när vi ser att vi har varit föremål för den sortens helt otippad nåd från någon som inte var förpliktigad att hjälpa oss. Det är när vi ser vad evangeliet har gjort för oss som den här inre dynamiken kan växa fram. Och vi kan bli människor som visar oförtjänt nåd. Herre, vi ber dig att du ska förvandla oss i vårt inre. Du som har kommit till oss som var slagna och döende och har mött oss med nåd. Fyll oss med den dynamiken så att vi kan möta varandra och möta andra människor med nåd och kärlek som speglar vem du är. I ditt namn Jesus ber vi. Amen.